som man sakta men säkert förstått att han egentligen inte var egyptisk, utan Israels folk. Och den namnet till Egypt fyra år tidigare, inbjudan av pyramider. Och han blev ännu mer upprörd när han en dag fick se en egyptisk barn som var vakten och dö honom. Där han i kåren, öst, till berg som inte sin i. Och i berg på den nade som han fann kvinna gifte sig. Och han vaktade sin åsan en gick upp för berget och se en brinnande buske. Och från den brinnande busken hördes röst som sa: ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och rösten sa till honom: Mose, jag kallar dig att lämna Sinai och återvända tillbaka till Egypten för att befria mitt folk, Israels folk, och ta dem till det förlovade landet. Och Mose sa: ja, det skulle jag kanske kunna göra, men jag är inte så bra på att prata. Då sa Gud till Mose: jag ska hjälpa dig. Och du har en brorsa som är ganska snackig, han kan säkert prata för dig. Men då sa Mose till Gud: ja, jag kan göra det, men först vill jag veta vad du heter. Jag vill veta ditt namn, Gud. Och Mose, han var lite klurig. Därför att namn på den här tiden, det betydde alltid någonting. Idag har inte namn den betydelse. Jag heter Göran, det betyder bonde, jag är inte bonde. Men på den tiden så hade namnet Jakob, det talar om vad det var för egenskap hos Jakob. Jakob betyder den som bedrar. David betyder Guds älskling. Esau betyder den ludne. Abraham betyder far åt många. Det har ni lärt er, eller hur? Så han ville veta vad Guds namn var. För man tänkte så här om gudarna på den här tiden. Om man visste ett namnet på en gud, så visste man vad guden hade för egenskaper. Och då kunde man styra, manipulera den här guden så att guden gjorde som han själv ville. Så Mose frågar: ja, jag kan göra det, men först vill jag veta ditt namn. Och då sa Gud: jag är den jag är. Mitt namn är jag är, Jahve på hebreiska. Och Gud svarade på ett sätt som gjorde att Mose inte kunde ta kontroll över Gud. Därför att Gud är större. Gud är den som skapar själva existensen, livet. Och vi kan inte styra över Gud. Och tro ytterst handlar om är att lita på att Gud är större och att vi inte behöver kontrollera våra liv, utan att Gud leder oss i våra steg. Min mor har berättat för mig att när hon skulle konfirmera sig i början på 50-talet så hade man konfirmationsförhör i gudstjänsten. Ska vi ta ett förhör? Nej, vi gör inte det idag. Men på den tiden hade man det, och då fanns det en liten klurig konfirmationspräst som tipsade konfirmanderna om: om ni kan svaret på frågan, då kan ni räcka upp höger hand. Om ni inte kan svaret på frågan, då kan ni räcka upp vänster hand. Så att det såg väldigt bra ut. Konfirmanderna kunde svara på alla frågor, och alla konfirmander kunde varenda sak ur Bibeln. Jag tänker att konfirmationsprästen är väldigt mänsklig. Han vill ha kontroll över konfirmationsakten. Han var som Mose. Han vill ha kontroll över det som inte egentligen går att kontrollera. Men tro handlar ytterst om att våga släppa kontrollen. Tro att någon annan faktiskt har ansvar för våra liv. Och att vi faktiskt får träna på att släppa kontrollen varje gång vi ber Fader vår. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen och i mitt eget liv. På kyrkans framsida så står det: Gud är kärlek. Gud vill inte kontrollera oss. Gud älskar oss och vill oss väl. Och Gud kallar oss att älska våra medmänniskor. Och Gud kallar oss att våga göra det, oavsett om det handlar om våra medmänniskor i Egypten eller våra medmänniskor i en förort i Stockholm. Amen.
Jag tror på en Gud, en enda, ett gudabarn, människoson. Med kärleken vill han öppna en evighet inifrån.
Den Gud som är så stor vågar också släppa kontrollen och bli en alldeles vanlig människa som vi i Jesus. Och nu tänkte vi berätta några av de saker som, ett par saker som vi tycker är viktiga som Jesus sa. Ska ni komma fram här till mig? Så ska jag börja med att fråga Andrea och Lovisa om ni har något särskilt sådär som ni skulle vilja berätta vad Jesus sa till oss som är viktigt.
Det här säger Jesus i Matteus evangeliet. Ord kan döda lika mycket som en kniv. Så om du säger något dumt eller ser på någon med ovilja, så har du redan i ditt hjärta begått ett brott. Så kom ihåg, den lätta vägen är inte alltid den rätta.
I Johannes igen. Jag är världens ljus. Den som vandrar mig vandrar inte i mörker utan evigt ljus.
Jesus berättade ju mycket liknelser på det läger som vi har varit på Gotland nästan en hel vecka. Där så fick alla konfirmander, vi var ungefär 60, eller vi var precis 60, eller hur? 60 konfirmander och så ett antal ledare. Så hade vi en Jesu livvandring där alla fick göra drama utifrån Jesu liv och det han sa. Och Ellen, du tänkte särskilt på ett drama. Kan du berätta vad det handlade om? Det var en liknelse.
Det var liknelsen om det förlorade sonen.
Och hur... Jag vinklar. Hur valde de att framföra den?
De valde att mamman gav den yngsta sonen massor med pengar. Och då gick han och festade och gjorde slut på alla pengarna. Och efter det så började han jobba med någon och tog hand om grisar. Och efter ett tag så kom han att tänka på, jag hade ju det bättre hemma, så då gick han hem igen. Och när han kom hem så ordnade mamman en fest åt honom.
Och när de hade den där festen, då kom den där äldre brodern och såg det. Vad sa han då?
Han sa, varför får han en fest som inte har varit här och jag får ingenting?
Och vad svarade mamman?
Du har ju varit här hela tiden och kunde ha fått fester när du ville. Och var glad nu för din bror har kommit tillbaka.
En berättelse som jag tänker mig handlar om Gud. Att Gud är den där föräldern som väntar. En mamma eller en pappa. I Bibeln står att det är en far. Men de här konfirmanderna valde att tänka att det var en mor som väntade. Och att det är en bild för Gud som väntar på oss oavsett var vi finns i livet. Så tänker jag ungefär. Vi hade en lektion där alla fick fundera över... Ja, Lukas, han berättar ju om när Jesus är tonåring. Och så tänkte vi, hur skulle Jesus vara om han var tonåring och klasskamrat idag? Och Åsa, vi har några frågor och jag tänkte att Åsa skulle få svara på dem där som du svarade när vi hade den här lektionen. Om Jesus var din klasskompis idag, hur tror du han skulle se ut?
jag tror han skulle ha helt vanlig t-shirt och jeans på sig. Ingen speciell frisyr, rätt spinkig. Och just det att han inte sticker ut så mycket, utan en i mängden.
Okej. Okay. Var skulle han bo, tror du?
Någonstans in i stan. Fast ingen vet riktigt för att ingen har varit där.
Okej. Okay. Vad arbetar hans föräldrar med då?
Det vet ingen heller. Just för att han är så tyst. Och ja, han märks inte på det sättet.
Okej. Okay. Vad lyssnar han på för musik?
Sånt han tycker om och som han blir glad av.
Vad tror du att han röstar på för låt i Melodifestivalen?
Antingen I'm Moving On med Sharon Finer eller Snälla Snälla med Carolina Mugglas.
Okej. Okay. Varför då, tror du?
Jag vet inte.
Det bara känns så?
Ja.
Och i skolan då? Vilket ämne tycker han bäst om?
Jag tror han tycker om livskunskap, SO och musik.
Varför då?
Det har, alltså, det är ju det han predikar om man tänker i Bibeln och så.
Idrott då?
Jag tror han gillar dans.
Dans, ja. Vad gör han på fritiden?
Går promenader och så.
Tänker mycket eller?
Ja, det gör han säkert.
Är han aktiv politiskt eller i någon förening?
Nej, för att han har en helt egen uppfattning om livet och så. Så att det finns ingen som tycker riktigt likadant som han.
Okej. Okay. Vilka egenskaper har han? Hur är han som person?
Jag tror han är mycket allmänbildad. Och kan prata med alla och få de ytligaste personerna att prata riktigt djupt.
Vad tycker han är viktigt att engagera sig i då?
Miljön och att alla människor ska må bra.
Okej. Okay. Har han många vänner?
Han känner alla, men ingen riktigt, riktigt bra som en bästis direkt.
Okej, okay, men han känner alla. Hur är han som kompis då?
Jag tror han är rätt bra, men han går ofta ensam också och tyst för sig själv. Men han pratar också lika mycket med klasskompisar och så, men det är aldrig ytligt prat, utan det är alltid lite djupare.
Okej. Okay. Skulle du vilja ha någon som vän?
Jag vet inte, men jag skulle vilja lära känna honom bättre i alla fall.
Okej. Okay. Det var ju Åsas bild. Sen hade ju alla sina och fick fundera över vem skulle Jesus vara idag? Och en utmaning kan ju vara att ni funderar på om han var er arbetskamrat eller om han var er vän eller vem skulle Jesus vara för er? Tack.
Jag tror på en Gud, en enda, en ande mysterium som andas i evigheten och öppnar mitt inre.
Så nära som en klasskompis, så nära som en vän, som en far eller mor, syster eller bror. Hur formulerar man närvaron av Gud? I skapelsen så berättas det om hur Gud inblåste av sin livsande i människan och gör henne till en levande varelse. Så nära vill jag tro att Gud är, som i varje andetag. Jesus, han säger så här om anden: är någon törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska flyta strömmar av levande vatten. Och i berättelsen om den där allra första pingstdagen som Annika läste om, där berättas om anden som eld. Ja, anden, Guds goda ande, den beskrivs i bilder av vatten, eld och vind i Bibeln. Bilder som visar på de mest grundläggande förutsättningarna för liv. Utan solens eld, utan vindens och vattnets syre, så skulle ju vi inte finnas till. Så nära vill jag tro att Gud är. Anden har också ett annat namn. Hjälparen, säger Jesus, när Jesus inte är kvar längre. Hjälparen ska jag sända till er, så ni vet att Guds närvaro är kvar. Vi hyrde film vid ett tillfälle. Och jag minns faktiskt inte riktigt vad den här filmen hette. Det var ingen känd film, så. Och jag hade inte hört talas om den innan. Det är en film där en ung man får i uppdrag att på ett sjukhus för psykiskt sjuka sätta upp och regissera operan Così fan tutti. Ingen av dem kan sjunga. Ingen av dem har spelat teater förut. Så det första man bestämmer sig för, vi tar bort sången och så har vi en dialog och så har vi musiken i bakgrunden istället. Och man övar på, men så bränner någon ner teaterlokalen. Och den unge mannen blir avstängd. Men de vill ju så gärna få fortsätta. Så de smyger ut på kvällarna till ett annat ställe och så övar de. Och en föreställning tar form och den här unge mannen, han tror på sin ensemble och sina aktörer. Det här ska bli en föreställning och han lyckas få till det. Och de hittar en annan lokal och det är dags för premiär. Bland annat sitter någon av ministrarna i lokalen. Och förväntningarna är höga. Men det går lite som det går. Det är ingen perfekt föreställning. De snubblar, de tappar kläderna, folk skrattar och applåderar. Och det blir inte alls som man har tänkt sig. Och killen som ska sköta ljudet, han har blivit så nervös så han måste ta ett gäng tabletter. Och det resulterar i att han helt domnar bort. Så när det är dags för den stora finalen med den pampiga musiken så blir det helt knäpp tyst. Vad ska de göra? Alla tittar sig omkring och det blir nästan outhärdligt tyst. Då kliver en ung flicka i ensemblen fram och ställer sig på scenen och så börjar hon sjunga. När natten är lång, när mörkret omsluter mig, jag är rädd, men jag fortsätter att gå så länge du står vid min sida. As long as you stand by me. Och det där kaoset fylls av en närvaro. En närvaro som fyller hela salongen. As long as you stand by me. Andens vind. Det är Guds närvaron. Och den andas i mitt öra. Ge inte upp. Jag tror på dig. Det kommer en ny dag. Andens vind. Det är Guds närvaron som bara blåser mig rakt i ansiktet och säger, eller kanske ropar, skärp dig nu, se livet, våga nytt. Det är dags att bryta upp. Jag som blåser på mig och uppmanar mig att se andra människors situation och våga göra något. Och andens vind, den är Guds närvaron som rufsar om mig i håret och sjunger sin uppmaning till mig. Se glädjen och lyckan i livet. För också den är din, är er.